Välkommen till podden Nyfika. En podd med fokus på nyfikna samtal. Vi tror på vikten av öppna samtal där man konfronteras med olika åsikter och synsätt. Därför söker vi upp människor som vi är nyfikna på att samtala med. Vi har ingen agenda utöver att möta de här olika människorna och se vart samtalen för oss. Vi släpper avsnitt varannan onsdag, och veckorna då vi inte släpper avsnitt kan ni på onsdagar delta i Nyfika eftersnack via Zoom. Där har ni möjlighet att komma och samtala med oss i teamet och förhoppningsvis den senaste gästen. Information om det här så finns på vår hemsida nyfika.fi eller på vår Facebook- eller Instagram-sida. Nyfika är sponsrat av Svenska Österbottens kulturfond, Svenska kulturfonden och kafferosteriet Frukt Coffee Roasters. Varje avsnitt smakar vi på kaffe tillsammans med gästen, och kafferna hittar ni på fruktcoffeeroasters.com. Innan vi börjar riktigt med dagens samtal så ska jag göra en push för vår Patreon. Där ni på patreon.com/nyfika kan gå in och stödja oss ekonomiskt och hjälpa oss och göra den här podden ifall om ni gillar det vi gör. Och då får ni också tillgång till extra material och info. Så patreon.com/nyfika, och länk till det finns i beskrivningen också på avsnittet. Det här har jag sett fram emot länge. När vi började podden och kom igång så var ett av de första namnen som vi tänkte att det här ska vi se till att vi någon gång får med, Timo Soini. Välkommen till Nyfika.
Tack, och det är en ärlig sak att vara här.
Vi ser väldigt mycket fram emot det.
Okej.
Du sa att du dricker inget kaffe.
No, jag dricker kaffe på morgonen, men inte mitt i dagen.
Nej. Vi brukar ju alltid börja med att dricka kaffe i podden som vi är sponsrade av Frukt Coffee Roasters.
Okej, det är bra. Jag kan gilla det.
Ja. Du sa här tidigare att bara folk som är psykopater dricker svart kaffe.
Ja, absolut.
Men jag tror att skulle du på riktigt dricka det här kaffet så skulle du gilla det också utan mjölk. Det är mycket, mycket mjukt och skönt.
Det är ju en möjlighet att jag ska pröva efter denna intervjun. Och illa även i mitten om det går bra.
Absolut. Det är bara att säga till. Du är ju en väldigt omtalad person.
Ja, några gillar och några gillar inte.
Ja, och de som inte gillar brukar vara ganska högljudda.
Ja. Det är ju så att när jag kom här, det var ganska många människor som rekogniserade mig. Och någon kom och klappade handen och några inte bytte gåvan, men jag vet, jag ser på öronen vad människorna tänker om någonting. Men när jag har varit i publiciteten ganska mycket nu, men min biografin, det har ökat ett intresse. Och när det är något slags val, vad som val i vilket land som helst, det skulle också intressen gå högre. Men jag är inte aktiv med partipolitiken. Jag har inte varit sedan 2019 när jag hoppade ut till riksdagen och också ministerposten var slut. Och jag är inte ännu en kommunalfullmäktige, så jag är en fritänkare. Vennamoist ännu.
Ja, men det måste ju vara ganska skönt.
Ja, det totalt förändring i mitt liv, därför att jag jag har varit i politiken 40 år. Jag var i gymnasiet, första gymnasiet, när jag blev medlem av Landsbygdspartiet 79.
Så det har funnits med hela ditt liv nästan?
Ja, jag var den 17 år gammal när jag började. Ja. Och nu är jag 59, som det två tredjedelar av mitt liv jag har varit i politiken, och det är ganska långt. Förstås, jag är ännu politisk person, men inte partipolitisk.
Nej.
Inte ännu.
Nej.
Ja, det är en annan sak.
Så jag tänkte fråga dig, det var faktiskt en fråga vi fick in från en lyssnare som stöder oss på Patreon.
Okej.
Okay. Som frågade vad som är den största missuppfattningen om dig.
Jag är ganska rolig person, och några människor kan tänka att jag är arg eller hård och sånt. Därför att på några ärenden min synskap är mycket starkt.
Ja.
Och jag tror att det beror på den saken. Men jag är ganska roligt kille, så sagt. Men jag tror att det missuppfattningen är att även om du inte delar min åsikt, kan det människan vara tolerant. Och jag har mina egna ståndpunkter som är starka, men jag har ingen problem med att tolerera en annan person som inte har samma åsikt.
Nej.
När jag har det. Nej, jag tror att ganska många människor kan tänka att jag ville alla människor tänka på det sättet, men det är inte sant.
Nej, jag kan nog tro det, och jag kan förstå att ganska många kanske ser dig som ganska lite arg, kanske bister person.
Ja, det kan
vara. Och det är nog kanske den bilden media har vilja få också.
Ja, om du är så kallade populistiskt ledare, det är en av sånt, hur skulle jag säga, basen, att du måste vara stor eller med starkt röst och hårda åsikter och också, hur skulle jag säga, språket använt, med division, att du skulle säga det är bra, det är inte bra, det är dåligt, att vara svart eller vit.
Så har du själv framhävt en sån sida av dig? Så
att jag är inte en kameleont, men jag har ganska många sidor i mig själv, tycker jag. Att, inte en splittrad personal, men jag kan vara, jag har ganska många fältet på samhället jag är aktiv med, inte bara politiken, det var bara travhästar eller fotboll eller ishockey eller att plocka bär eller sånt. Och därför jag inte gillar elokapina, men jag tycker att jag är mig själv. Jag är för naturen. Därför att jag tycker att en småhandlare är det bästa garanti till naturen, inte staten eller myndigheter. Men jag tror att många människor tyckte att om du gillar inte så kallade gröna saker i politiska fältet, du är inte intresserad om naturens till exempel. Jag tycker att det är helt fel.
Ja, det där är ju också någonting som vi faktiskt har pratat ganska mycket om i podden, för att jag har lite liknande tankar, och jag tror inte att miljöproblemen är någonting vi i första hand ska attackera och hantera politiskt.
Jo, ja, det, jag tyckte att om människorna till exempel lever på landsbygden, hur skulle vilja leva i avfallplats? Då, jag tyckte att det är helt naturligt om du har en stuga och ägnar stugan. Mm. Det är ganska naturligtvis att du gillar att det skulle vara ordnad och, det,
och
den hela naturen skulle vara omgivet, omgivningen skulle vara bra. Och det tror jag faktiskt inte att det kan diktateras här i Helsinki i mitten av Ratikka.
Nej.
Ratikka, spora eller sånt att men vi i Finland vi är så stort land med vad landet area beträffar och vi ska ha ganska koncentrerat i huvudregionen, men hela huvudregionen i sig själv är en skulle jag säga kuppla. Ja, jag tror att det förenar människorna ganska mera om de lever i på landsbygden eller i små städerna eller här i Helsingfors. Och om vi bara tittar politiken här i Helsinki eller Helsingfors eller på annat kort, helt... Det är inte samma. Det är inte samma.
Nej. En fråga som jag vet att många som lyssnar på det här sitter och tänker på och vill att vi ska prata om, och som jag också förstås är ivrig att prata om, är ju det vad gäller språket.
Ja. Det förstör jag, ja.
Och jag är väldigt nyfiken att prata med dig. Mm-hmm. För att när Sannfinländarna blev stora och ni växte så skrevs det ju förstås väldigt mycket om det och väldigt mycket i svensk media på ett väldigt kritiskt sätt.
Ja.
Och jag kan helt, jag kan förstå att kanske det inte riktigt motsvarar vad de skrev, faktiskt motsvarar vad du har tänkt.
Mm-hmm.
Så därför vill jag försöka faktiskt prata med dig.
No, det är ju bra därför att det är ju sant att jag tycker att svenska språket skulle inte vara obligatoriskt i skolan. Det är min åsikt. Men jag har alltid pratat mig själv. Jag har haft inget problem att gå till exempel på valdiskussion eller sånt. Och jag var också kritiserad i min eget parti för att göra det. Att prata svenska i publiken. Mm. Jag tycker att vi är ett land med två språk. Och jag tror att modersmål är mycket viktigt för en och var av oss. Och det är en grundliga mänskliga rättighet.
Mm.
Men är det klokt den att 90% måste lära sig svenska, det är en annan sak. Men det är ju en fråga som också har någonting med politiken att göra. Därför att nästan 80% av svenskspråkiga röstar på Svenska Folkparti. och det är ju en helt annan sak än svenskspråkiga människor i Finland. Men jag har varit i många borden med flera åren att de ville monopolisera hela fältet med sin politik.
På vilket sätt?
No, representera hela fälten. Jag visste att när jag var i riksdagen, det var ganska många olika sidor med Folkpartiet. Eva Biaudet var yttersta väster, men till exempel, vad var det, en för exempel gästgivar i Vasa.
Ja.
Mycket klot man, hotellägnare och trevlig man, hjärtlig man. Eller Joakim Strand, han skulle vara ordförande till SFP. Mm. Han är en ganska klok person. Men om vi går på Eva Biodesset, jag kan inte förena, jag kan inte fatta hennes åsikt. Men det är ju så att det varierar så pass mycket i mitten av det partiet. Och därför har jag varit kritiskt att det skulle inte ha monopolet på regeringen. Och när vi gick till regeringen, SFP var ute på gården.
Mm.
Och jag erkänner att jag hade någonting att göra med saken. Mm. Men på en annan sida, jag tycker att modersmål är yttersta vikter. Jag är minoritet mig själv och därför jag förstår att om du är svenskspråkig, du har en grundslott rätt att prata ditt eget språk och har tjänster vid myndigheter eller på hälsovården. Det är självklart. Och det är det samma åsikt varför jag som katolik tar ingen så kallad anpassning för några människorna, vad ska jag tro eller nå?
Mm.
Till exempel med aborten eller sånt.
Det är nog en sak vi kommer in på.
Ja, okej. Jag är ganska... Jag är inte förvånad att alltså, ska det göra. Men jag tror att det är mycket viktigt att också... Därför jag pratar inte svenska flytande, men jag förstår ganska bra. Och det beror på,
väldigt bra.
Men det beror på det sättet att i Ivisnäs, när jag kommer från, det var också kanske 10% mina kompisar eller människorna på bygden var svenskspråkiga. Mm. Och vi var, även om vi inte gick till samma skola, vi spelade på samma fotbollaget eller vi spelade med andra. Och den jag hörde, även inte vi pratade svenska med varandra, men jag hörde när de pratade med varandra eller med pappa eller mamma.
Då är det ju nästan möjligt att du hörde mera svenska när du växte upp än vad jag hörde finska när jag växte upp.
Jag tror.
Jag växte nog upp väldigt mycket bara på svenska.
Ja, var är du från?
Kvävlax, så i Korsholm utanför Vasa.
Okej, Korsholm, ja. Okej. Mm. Ja, då det är ju så att och det var en mycket, mycket bra kompis till mig, Timo Jaakkola. Hans moder är svenskspråkig och när de pratade med dem, när de två pratade och jag var där,
ja,
då pratade svenska som jag lyssnade och skulle lyssna.
Mm.
Så det var bra och också på universitetet när det var en så kallad tjänstemanssvenska, vi måste gå.
Ja.
Med den kursen och jag var på kursen med såna människor med diplomaternas söner som har inte läst svenskt men de måste göra det och det var så trevliga killar och jag gillade det där och jag var lite bättre än dem på kursen så jag var skadepassande motiverad.
Ja. Men tror du inte att det blir svårare att få se till att vi faktiskt har service på svenska? Om inte alla läser det i skolan.
Ja, det skulle vara, men det kan hända. Men också om de människorna är inte motiverade, ingen annan med tvång. Den servicestandarden, jag vet ingen person som har inte blivit... kommit ut från universitet därför att den har inte tjänsteman svenska avkänt.
Nej.
Och vad beror det på?
Mm.
Att det är ju så.
Men, ja, och det tror jag också för att alltså, Att tvång tror jag inte att är så värst konstruktivt. Jag tror inte att det ger oss
någonting. Nej, jag vet att
det... Och jag vet ju också hur mycket vi på svenskt håll har jättesvårt med finska och ofta, eftersom att vi måste läsa det så tycker vi att det är jobbigt och vi börjar nästan tycka illa om finska bara för att man blir
tvungen. Ja. Jag förstår det.
Så jag förstår den där känslan också på finskt håll och jag kan förstå att den kanske är till och med ännu större om man bor på ett område där man aldrig ens hör svenska.
Ja, och det är också den så kallade tvångsvenskan pakkoruot. Det är en politisk kombination. Mm. Det är bra på politisk sätt. Det är inte om det säger pakkomatematik. Den fungerar inte. Den fungerar inte. But pakkoruotsi, den fungerar.
Mm.
Det är också politiken.
Så det är populistiskt
knep. Det är ju populistisk angrepp också. Mm. Men jag tycker att om det var ganska bra kampanjen också, men det kan vara 10-20 år sedan att känsla att bli vad är rakastua suomen ruotsalaiseen.
Förälska sig i.
Ja, det var en sådan kampanjen. Mitäs jos rakastuisit suomen ruotsalaiseen? Vad skulle det hända om du... Joo, det var en ganska... Därför att jag har märkt mig att när jag var ung, människorna som var svenskspråkiga, de har gift sig med svenskspråkiga. Vi alla andra har gift. Varför det? Därför att jag skulle inte diktatera vem som vi ska älska eller någon. Men det är också att det är den begreppet ankalammikko. Och det är ju så att det är ett begrepp att några finlandsspråkiga tycker att vi är också uteslutna på sådant sätt att om du säger att kom med oss till exempel teater eller någon. Ja om du inte tycker att du är bekvämt med det. Men det skulle jag också säga på en annan håll, att om du trivs inte på eller det är någon gång obekvämt. Men vi har också sådana, hur är det, att från Matlidens skola i Espoon, människorna kom till våra skolan och några av oss går till där. Och det var bra. Och med skandinaviska, när jag träffade Margot Wallström, vi pratade svenska med varandra om den så kallade small talk. Men alla andra ärenden, vi pratade engelska. Jag tyckte att det är också ganska huskalla, det är inte särskilt klok att bara tala engelska, men det är ju faktiskt så att när jag pratade med Sergej Lavrov, vi pratade engelska, men om det var en öppet situation, han talade ryska och jag talade engelska, inte finska. Och språket är också ganska stort delt, det beträffar makten. Vad som pratade och vilket språk pratade också har ganska mycket att göra med makten. Och det därför och makten och identitet och därför vi måste jag skulle inte säga att Finland skulle vara enspråkigt. Det tycker jag inte.
Nej. Men det är nog... För att då jag har nu på senare tid tänkt på de här frågorna, så inser jag ju också, och det har vi pratat om med flera andra i podden här också, att vi gör språkundervisningen väldigt dåligt egentligen.
Mm-hmm.
Just för att det är tvång. Och för att det blir en sån...
Ja.
Det blir... Vi gör språket till ett väldigt stor sak, ett problem, om man inte kan språket.
Ja.
Till skillnad, istället att man skulle ha en sån här som vi nu, att om inte du kommer på ett ord så säger du det på finska och så förstår vi varandra ändå. Och på ja. Något sätt så kommunicerar man.
Ja, jag tycker att du har rätt här. Mm. Jag är huska, jag är inte... Ujo.
Blyd.
Jag är inte blyd, men ganska många människor bryr sig om att de gör misstag. Mm. Eller så.
Och jag har definitivt varit sån också.
Ja, och jag har varit på fältet så många år att jag bryr sig inte om vad människor tänker på mig eller så. det är just det är ju den... En annan sak hela tiden, och därför att om jag gjorde några misstag, jag går bara vidare. Och det, men jag förstår att när du är ung, och jag påminner hela mitt liv då, när jag måste gå till borden och säga och skriva engelska orden enough.
Okay.
En og.
Det är svårt.
Ja, and jag gick till det enough. och jag bytte 45 år sedan. Och det är ju självklart att alla andra skrattade. Men jag säger att ni ska vara här ett gång till. Jag har gjort det nu. Mm. Men jag vet att om du är bylde, det kan ju... Det är också några saker som kan hur skulle jag säga, göra ont i min hjärta eller sånt. Men inte sådana saker. Jag tycker att ett skratt är också reaktion. Och det är bättre att ha någon slags reaktion än inte reaktionen inte alls. Eller sånt. Men språken är allvarlig sagt. Mm. Ja, och det är ju så att det skulle vara bra att ha några svenskspråkiga politiker till också andra partier. Den är nog, Kim Berg är svenskspråkig om jag minns rätt,
ja.
Från Vasa eller en socialdemokrat.
Ja,
eller
Li Andersson är ju svensk.
Ja, det skulle vara, gärna skulle han vara, gärna hon skulle vara SFP.
Okej. Men det där med språket vill jag ändå säga, eller tänker jag att där har jag nog min kritik till då Sannfinländan och det som jag har sett.
Ja.
Så är att jag förstår att det finns problem med att det är tvång. Mm-hmm. Och jag förstår jättebra att det finns mycket folk som tycker att det är jobbigt med svenska och inte kanske förstår. Mm-hmm. Och då jag själv gick i skolan så förstod jag inte att jag behövde lära mig finska. Och då bodde jag ändå i ett land med majoriteten finska.
Ja.
Men det som jag ser att ha kommunicerats och det som jag liksom har hört från samfinländare är ju inte riktigt att okej, vi behöver göra språkundervisningen bättre. Utan snarare ett budskap av att svenskan borde inte finnas där.
Ja. Men när jag var på regeringen, det skulle vara ett slags kokeilu. Det skulle vara i Tohmajärvi och någon sån plats att byta det med Ryssland eller no mer matematik eller sånt.
Ja.
Men Men den fungerade inte därför också att Samlingspartiet och Sanni Granlansson var emot. Det var mycket jobbigt att gå vidare med det här. Men nu är det inte obligatoriskt i studentexamen.
Nej.
Jag tycker att det räcker till.
Okej, okay. Så du ser det som en vinst?
Ja, absolut. Men du kan inte... Du måste ha... antingen svenska eller matematik. Men när jag skrev till studenten, jag gick magna. Det var en andra bästa. Det var inte eximia på denna sidan. Så jag nyttjade på att jag var... ganska bra i svenska. Så ingen problem med det här.
Du nämnde om att du tycker att du inte har något problem med att möta andra som har andra åsikter. Då.
Nej.
Och...
jag har gjort det hela mitt liv.
Jag förstår det, men jag tycker att det är intressant för att i politiken så måste man ju verkligen.
Ja, det.
På något sätt är det som gör att jag tycker att politiken kan vara ganska intressant.
Det är mycket intressant. Jag måste säga att det var mycket, mycket intressant och bra tid. Inte alla ärenden var bra och inte allt som hänt var bra. Men på 40 år jag var där på fält. Och jag vann många valet och jag förlorade några, men jag tycker mig att jag har blivit hörd, och det är ju så att jag har sagt vad jag tänkte, och några människorna gillade, några inte. Det gör ingenting för mig. Men jag tyckte också att jag har påverkat till finska samhället. Nu är jag inte i makten, men sådana angreppen, jytky, det ska alltid gå bort. Det är ett slags finska historier eller några missa EU-sälla ongelma eller... fillar, kommunist eller sånt. De lever till evigheten, tycker jag. Men det är också någon slags klokhet att när du tycker att nu det räcker till, du ska lämna. Det är inte det var vi pratar nu det här när Angela Merkel gick. Hon var på tyska politiken kansler för 17 år. Och nu hon lämde och sitt parti går nedåt. Och det är ju så att om du är för långt, det är ett slags grek att om du är inte hittat med skott, det är en shrapnel eller en sånt som ska hit åt dig. Det är bara tiden. Och jag tycker att om du lever långt, det är ju ganska sannolikt att också någon ungt ska gå till ditt väg, och du kan inte bara vinna. Jag vann något 9 eller 10 elektion och jag förlorade bara 2 och när jag var ordförande, och det är mycket, mycket bra rekord, men om jag tänkte att jag skulle gå vidare eller vidare, det är ju sannolikt att människorna ska bli, hur skulle jag säga, kyllästynyt med dig. De ville inte ha dig. Okay. Ja. Och det tror jag att när jag har varit bort med där med 2 år och nu när jag publicerade min biografi, nu är jag på hela kanalen. Mm. Jag har varit i 1:an eller 2:an eller alla möjliga. No, nu ska jag gå till fredags och dekan ska jag gå till posse. Jag ska vara var som helst. Några människor jag har längtat efter dig. Och säga att nu ni måste vara mycket, mycket huskulliga och vara försiktiga. Därför att jag inte kom tillbaks. Mm. Därför att vi har mycket, mycket dåligt regering. Mycket dåligt.
Varför har vi en dålig regering?
No, det är rött-grön regering och det är ju filosofin och politiken är inte till mig. Men inte heller samlingspartiet är inte för mig. Mm. Men det är mycket osannolikt att jag skulle kandidera. Inte ännu. Men Europavalet kan vara någon slags exceptionell val. Men till riksdagen eller till kommunalfullmäktige. Inte ännu. Men att vara nummer 1 på Europavalet.
Det ska vara fint.
Ja, jag har varit en gång.
Ja.
Och jag var med Kalle Haglund i Bryssel och Strasbourg. Och han är mycket, mycket, mycket bra kille, jag tycker jag. Han är på högerkanter, men inte. Han slutade med politiken när han förstod att nu är vi ute på gården på regeringen. Han gick strax ut. Och det var ganska klokt.
Ja.
Jag tänker för henne, för honom.
Ja, det är väl vist att stiga av då det är dags.
Ja, och det är ju så. Men det är ganska hårt att många människorna i politiken, och det går också på mig. Det är ganska lätt att älska sig i politiken eller till status eller du kan vara ett någon slag alkoholist med publiciteten.
Absolut.
Och det är ju faktiskt så att om du är hela tiden i pressen eller tvn och du tycker att om jag inte, jag lever inte.
Mm.
Och det är ju också den sociala media. Jag var klok att jag inte i Facebook eller i Twitter. Men jag är inte bara stolt över dem. Det är ju så att jag var så, hur skulle jag säga, människorna visste mig ännu, så jag behövde inte.
Nej.
Men om jag skulle nu starta, det går inte till att inte vara på något sätt i social media.
Men nej, det är säkert en annan värld nu.
Det är en annan värld.
Helt säkert.
Ja.
Jag är intresserad av det där med just vad du har för reflektioner kring det där att möta människor i politiken där man tvingas att faktiskt prata om sina meningsmot. Fast man har olika åsikter.
Mm.
För att det är på något sätt jag, min egen politik eller hur jag själv tänker, så är jag ganska åtminstone ekonomiskt höger ut.
Ja.
Men jag, på det sättet skulle jag också säga, precis som du sa, att du är radikal centrist.
Ja.
Just för att jag skulle inte vilja se en regering som bara styrs av högerpartier. Lite som jag vill se en regering som bara styrs av vänsterpartier. För att jag tycker att det finns någonting, det finns ett skydd i att man alltid måste kompromissa med olika partier.
Ja, det är också det är delvis rätt att ni måste anpassa sig och någon kan inte diktatera, och det är den processen om det är tre eller fyra partier, och nu vårt fältet är så splittrat att även tre partier är inte tillräckligt med nu för tiden. Och det är ju bra på det sättet att vi har inte blockval när vi har till exempel i Sverige. Jag tror att det ska splittra i Sverige nästa gång. Det skulle vara en annan femma nästa gång. Men i här också det är ganska självklart att nästan alla partier kan gå tillsammans med alla andra i regeringen. Vad betyder det? Det betyder att vi är alla en slags socialdemokraterna. Därför att det så kallade välfärdsstaten, alla tycker att hälsovården måste få alla och skola sig och universitetet och sånt. Och det är ganska förvånad när jag har varit ganska mycket också i Amerika eller på England eller sånt. Att de tänker att ni är alla demokrater. Jag säger att jag inte. Jag är en republikan, men det är inte någonting att göra med utbildningen, vad det är ett slags angrepp med individuella rättigheter eller sånt. Men vi är, och det betyder på att vi hade ganska dåligt och förskräckligt tid en 100 år sedan. Vi har vi har krig mellan varandra. Även om jag kommer från vita fältet, min bakgrund är på fitsidan. Men vi lärde någonting om det. Och det var mycket, mycket bra att vi har lärt någonting om det här. Och det betyder att Socialdemokraterna och Center eller Samlingpartiet kan göra samarbete. Ja, och det är mycket. Och
man har ju märkt att vi har ju haft flera regeringar som har varit i samarbeten om.
Ja.
Till skillnad från Sverige till exempel, där man ju inte haft sånt.
Ja, de har
jag
inte
tycker sant. Att det är jättebra. Jag är nog stolt över vår historia på den punkten, för att
jag tror att vi inte skulle ha Sovjetunionen skulle ha kommit fram innan vi gjorde någonting om det här saken. Det var vänstermänniskorna, även kommunisterna var lojala med vårt stad, och de var i fronten. Ganska många av dem i mycket, mycket hårda platser, därför att till exempel den så kallade S-division som har samlats här i arbetsområdena i Helsingin, de var sent på sådana platser som var mycket hårda. Och det är också svenskspråkiga Finland också tog ansvar för det här. Alla måste gå, och det var förskräckligt också. Mina släktingar var där efter det på landsbygdspartiet, krigsveteranernas sak var mycket, 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 mycket betydelsefull. Och det tror jag att kunna samarbeta över fälten är mycket bra. Vi har ännu ganska många stat, även i Europa, det är inte möjligt. I Frankrike och i Spanien eller Italien eller i Britannien. De kan inte även tänka att vara i samma regering, konservativa eller arbetspartiet. Och Sverige också.
Ja, det ser ju ut att bli värre i Sverige.
Ja, och det är ju någon minoritetsregeringen hela tiden. Och jag tror att nu det borgerliga sida måste tänka efter att de har flera mandater, men det är socialdemokratisk statsminister hela tiden. Nu har någonting har hänt att göra på annan sida. Men i Norge, vi fick också resultatet som säger att ekonomin gick mycket bra för 8 år. Men du förlorade.
För det var socialdemokrater som vann där
ja,
också.
Ja, ja och det är en sak jag ville absolut säga. Att i politiken när vi röstar, det är inte frågan rätt och fel. Det är fråga om vad som och hur ska skaffa mera rösten än andra. Men det är en tendens och ganska många människor tycks tänka att du är mera rätt om du har mer stöd. Mm. Det är inte sånt. Enskilda av oss har ett röst och en röst. Och det är inte fråga rätt eller fel, bara det politiken och men jag påminner mig att när vi var mycket små parti, ganska många människorna sagt till mig att du har ganska litet parti. Och jag sa det att jag har partiet, mitt eget parti, men har du ett eget parti? Och det, jag tycker att det är inte så lite. men det är just ganska den populistiska metoden. Det var mycket bra om någon sa det att ni är liten. Okay. Om de reagerade inte, det var värre.
Mm, absolut.
Det gör det ingenting om du säger att du är fel. Jag säger ja, men jag är ännu här. Ja.
Men det för oss kanske in på en annan sak som jag vill prata om. För att jag skulle vilja fråga dig hur du definierar populism, eller vad populism är.
Ah, jag tycker att, när det har jag skrivit bok med det här. Mm. Och jag kan göra den ganska bra med engelska och finska, men jag ska nog pröva mig på svenska, men jag tycker att det hela begreppet populismen betydelse är att var och en av oss har rätt att tänka sig själv och utmana sina egna åsikter fritt. Och det tycker jag att det är tre basis grunder i världen.
Mm.
Samhället och vänster och yhteiskunta på samhället och vänster och ett slags. Den det är pengar och rätten och Anna mammorna så du sa det. Och det är individ, en populist.
Mm.
Det är bara tre. Vänster och samhället. Pengar och höger och det populismen. Om du kan vilja med det tre.
Mm.
Om du sa det att det finns någon annat, jag säger du kan ha en sån optisk min åsikt. Mm. Och om du ska välja på vänster eller höger, jag kan inte så det automatiskt, jag måste vara populist och stolt populist.
Intressant.
Ja.
Och jag tycker att det är så spännande. Jag tycker att det är så spännande att du just säger stolt och du är stolt populist, att du är öppen populist.
Ja, jag är öppen. Jag har ingen känsla, negativ känsla.
Nej, men det används ju så ofta som ett källsord.
Ja, men det är också på att markera och market, marknaden, det är bra att om jag tycker att jag är en häst och jag har med vedan näitä kärryjä.
Ja draarkärran.
Joo, ja de andra työntää. Joo. Mm. Och bäcke, jag gör det och de gör det.
Mm.
Därför att de är emot mig, men de jobbar för mig. Det är här hur det fungerar. Om de reagerar inte, ingen nytta. Mm. Men jag är 100% säker på att de ska hitta åt mig. Och då gjorde de 40 år. Jag skulle inte ha haft jytk om någon hade varit motstånd mig.
Mm.
Det var när jag sa det någonting, jag vet att reaktion skulle komma. Och det kom alltid.
Mm.
Så fungerar politiken och publicitet.
Jag förstår det.
Ja.
Och det gör ju också att jag förstår varför ni har pratat om språkfrågan på ett sätt som ni har gjort.
Ja, just. Ja.
Men det är ju också det som har gjort att många på svenskt håll har ju blivit rädda för att ni kommer att svenskan försvinner.
Ja. Ja, och det är ju, jag ville säga också i denna avsnittet att var inte rädd för mig. Det. Men jag förstår att när det kommer så när till identitetet eller så.
Det gör ju det.
Jag kan förstå att det kan göra det.
Jo, och på samma sätt som ni har fått röster på grund av känslomässiga reaktioner så har ju vi på svenskt håll också reagerat på ett känslomässigt sätt.
Jo, och också Kalle Haglund var mycket, mycket, mycket nöjd att när jag sa det att SFP ska lämna Europaparlamentet som Hauki Kaislikosta. Den hade det påverkningen att finlandssvenskarna gick att rösta SFP, att inte förlora platsen. Så det var det fungerade på Pekke sättet.
Absolut.
Och vi Pekke av oss blev invald.
Mm.
Så. Så, men rädsla är en dålig sak därför att de människorna av olika slag, vi kan ta den i humör, men om det går så allvarligt att människorna är rätt och oroad och ska förlora sina förmåga att sova eller sånt, den det är inte bra.
Nej.
Ja, att det måste vara mycket noggranna att den går inte. Men nu för tiden, denna går inte med språkfrågan, men på andra håll det också människorna nu för tiden som kan inte ta någon slags kritik. Ja, den sanna woke, att kulturomiminen och sånt. Jag tycker att det är ett slags taistolaisuus på nu för tiden. Att du kan bestämma om du är arg för mig för någonting jag sa det. Och jag har inte, även ännu jag har inte inriktat det. Men jag tycker att den identitetspolitiken går nog högt upp, men det ska någon dags det ska gå tillbaks på grunden. Det tror jag. Men populismen var jag tycker att när jag skrev boken av det är sådana reala sakerna på samhället som uppväckade. Och det är om vi tänker och jag tänkte att det är inte rätt sådana sakerna i samhället och jag måste göra dem i skick. Mm. Därför gick jag till politiken.
Mm.
Och ganska många sakerna som jag var mycket onöjd av har gått på bättre direktion, men inte alla. Ja, och till exempel det att nu alla partierna kan vara i regeringen är någonting som var inte trovärdig på 80-talet eller på Kekkonens tid. Även samhällspartiet var inte förmögen eller bra att vara i regeringen. Nu, är det, nu har denna förändrats, men också hela samhället är mycket olik. Vi har nu nett eller social media eller sånt. Att vi har inte censuren här, men den vi har en lagstiftning och vad är det? Hate speed eller sånt. Och det tror jag också. Jag har alltid varit mycket direkt vad jag säger. Men jag har ingen gång varit i rätten att korrigera vad jag har sagt. Mm. Jag kan säga min sak utan att bryta lagen. Mm.
Och jag det kan ju hända att om du skulle starta din karriär nu,
jo,
så men, skulle du bli tagen inför rätten i något skede
jo,
för,
så det, för hets mot jag är mycket intresserad av vad ska hända till Päivi Räsänen.
Mm.
Jag absolut fattar inte att hon är i processen.
Mm.
Jag tycker att det är förskräckligt. Men det är också en exempel att vi när vi vinner denna saken. Jag tror att
jo, jag tycker också att det är ett intressant fall att följa med. Jag tycker ju absolut, alltså jag är ju också jättehårt försvarare av yttrandefrihet, och jag tycker att vi måste verkligen kämpa för att hålla kvar det, för att om inte vi jobbar för det så kommer det att försvinna.
Jo, jag tror att även som till exempel när jag var ministrar, jag fick ganska mycket så kallade hate speech till mina olika kanaler.
Det kan jag tro.
Men jag brydde inte mig om.
Nej. Man måste ju inte bry sig om allt som alla säger.
Men jag förstår att om det var också sådana saker som var efter mitt liv. Denna jag siktade till myndigheter. Och det var några människor som hade några konsekvenser med det här. Men normalt svarar jag inte. Men på någon gång jag tappade min kontroll och jag säger att jag är mycket glad över att du är arg. Och jag tycker att det hon eller han var mycket mer arg till mig efter detta. men
ja,
det var min reaktion eller sånt. Och men jag också, jag accepterar kritiken och det skulle vara när jag har varit på diskussions av alla slags. Jag tycker att det är helt okej att människorna har en different, skiljer sig vad jag tänker på. Det är inte problemet för mig. Mm. Men det enda saken jag beklagar är mina närmast. Hustru och barn och mina föräldrar, de har haft dålig tid med mig. Därför att vad jag hade sagt och vad det har förorsakat.
Just det. Fick de också hot?
Jo, de har haft några ont. De är inte i publiciteten, men det var inte mycket bra för dem att om jag skulle bli utsparkad från ministerposten därför att jag har abort och abort
motstånd.
Motståndare. Och jag är och jag vill vara och ska vara till mitt liv. Men de är inte ansvariga för det. Men det är inte lätt att titta på tvn. Till exempel mina föräldrar var... No, min pappa har nu avlidit, men han var livet den att de måste sitta på vanhusten talo med andra när det var en röstning, men för min trovärdighet.
Ja.
Och det var mycket obekvämt för dem. Men jag skulle inte... Men jag sa det att okej, jag är ledsen att ni måste ta den, men jag säger att jag ska vinna. men det var inte en ansvar för detta. Men jag kunde göra inte en annan sak. Hur skulle jag säga denna? På politiskt korrekt sätt.
Det behöver inte vara politiskt korrekt.
Nej, men att människorna skulle förstå mig rätt. Och jag tror att det är ju faktiskt en sak. Jag kan inte göra kompromiss. Jag kan inte gå till himlens porten och säga att jag accepterar aborten. Jag ska inte göra det.
Men så vill du berätta om den här uppståndelsen kring ditt Kanadabesök och abortmässan du var på.
No, det är ju faktiskt, jag var där med officiellt, vad är det, besökning.
Statsbesök.
Statsbesök. Och jag brukar gå till kyrkan. Jag går hela gånger när jag går och det var jag gick till katoliska kyrkan. Det var kvällen och det var ingen mässa där, men det var en leaflet, en så kallad, vad är det, esite.
En affisch.
Ja, och som sagt att nästa kväll det ska vara en händelse, så kallad, vad är det, vigilia. Vi ska bönen att det ska vara nästa kväll ett vigilia när vi bön för aborterade människor och också för deras del. Och ditåt jag gick och min statssekreterare tog en foto och lät den gå till Twitter att jag var där.
Ja.
Och det var den det skulle vara nästan 3 veckor när det var publicerat och det var den stormen bräckt upp och att om det är lagligt eller om det är bra att utrikesminister går till vigilia på i Kanada. Och det var också justiskansler har några valitus för mig att om jag har varit lagfull eller laglig.
Ja.
Och det var också den oppositionen ville sparka mig ut, att jag har gjort någon mycket ont med vad kommer till vår politiken med kvinnliga rättigheter och sånt. Och naturligtvis, jag har en annan åsikt och jag svarade till justiskanslier och han sa det att jag har inte brutit laget. Men det räckte naturligtvis inte till oppositioner och vi gick till trovärdighetsomröstningen som jag vann. med 100 var för mig och 60 var emot och alla andra, det var några tomma och några är. Men hela processen var mycket, mycket tungt och jag måste också säga att jag förklagar ingenting och jag ska inte skilja mig åsikt, men jag skulle vara, om det skulle hända nu för tiden, jag skulle vara ett lite slag, hur skulle jag säga, mera försiktig. Mm. Att det skulle vara ingen chans att tolka denna, vad jag gjorde på fält sätt.
Precis. Och, det som jag tyckte var intressant var då jag läste om det här och det hände, så fick jag ju uppfattningen av att du deltog i någon typ av demonstration, alltså som att det du gjorde var något typ av politiskt.
Ja, men det var inte.
Men en katolsk mässa där du ber för de är ju verkligen inte.
Ja, men hon ville ge mig ut, de ville säga på det sättet att jag har varit i demonstration. Och ja, men det var en vigilia, det var en rukoushetki. Men det hela synpunkten är naturligtvis abort.
Ja.
Och det är ju sånt att jag är mycket hårt emot det. Och jag tror att det är fel. Men det var också det synpunkt som de ville sparka mig ut att i publiciteten, det är inte bara ministrar det är skandal, men inte även en normal människa i publiciteten, du skulle inte säga så. Du skulle inte säga, om du går till, för exempel i TV eller sånt, det är ju mycket, mycket hårt inriktad kritik. Skulle det vara en läkare eller en riksdagsman eller en enskilda människorna? Aborten är den hårdaste sak som inte diskuterat, inte alls i Finland. Det invandringen eller ekonomin, de är lätta. Men denna, du kan inte se en diskussion med abort i TV eller radio på öppet.
Nej.
Alltid. Aldrig.
Nej.
Aldrig.
Nej.
Därför att och jag vet faktiskt varför, när jag har varit på andra sidan.
Mm.
Och det var även, jag vann, det var 1-2 riksdagsledamot som sa det öppet, på öppenhet, att de skiljer mina åsikter. 100 röstade för mig, men den kritiken att vara öppen abortmotståndare är så opopulärt. Hur skulle jag säga det här? Jag har inte upplevt inte någonting, populismen eller invandringen eller Halla-aho eller någonting kan även vara nära vad denna saken har förorsakat till mig.
Intressant.
Ja, men det är ju så att kritiken har varit hård. Jag har också mycket anhängare och människor, men denna upplevelse var en annan femma.
Mm.
Och naturligtvis, det var också människor som gillade mig och mitt eget katoliska kyrkan sa det på öppenhet att jag har bara sagt vad kyrkan tänker, men det var, den processen var mycket hårt.
Mm. Det jag inte heller visste om det där förrän, som jag lärde mig i morse, var att det också gick igenom, just som du sa, en laglig process när ni kollade att,
ja,
att har du gjort någonting olagligt? Och förstås, om en utrikesminister gör någonting olagligt på ett utlandsbesök, ja, så är det ganska allvarligt.
Det är mycket allvarligt, och det, jag skulle vara sparkat ut.
Ja, och det är kanske rätt. Men, ja, men om, eftersom att det blev kollat och det blev sagt att du inte gjorde någonting olagligt, då tycker jag, ja, inte att det skulle egentligen ha borde varit en förtroendeomröstning heller.
No, jo, det, men det var politiken. Mm. Men det, processen var mycket hård, att jag måste säga och erkänna, och jag erkänner det också i min biografi, att jag gick hjälp från utomlands. Därför att det var mycket allvarligt när justitiekansler är efter dig. Ja, det är bara inte att jag skulle säga att jag har inte brutit lagen. Jag måste kolla och säga att varför jag har inte gjort det, varför jag har rätt i denna. Och vi gjorde med en jurist som heter Alice Neff, som hjälpte mig att svara på de frågor som justitiekanslier grävde. Och det var inte skrackligt att någonting att skratta. Det var när jag såg denna frågorna från kansliet. Jag var ganska totinen pojka. Det var en hård dag som och det skulle ha varit mycket historiskt att om minister skulle ha utsparkat från den höja posten därför att hon har gått emot laget. Ja, det var hårt.
Mm.
Men efter detta, jag skulle säga att nu har jag gått över det och jag är inte besviken eller jag är inte förklagad det, men jag inte rekommenderar det.
Mm.
Därför att jag vet hurdant ärende och hurdant upplevelse det har varit.
Mm. Ja. Där vill jag också fråga lite hur du tänker, för att jag är också troende, då inte katolik, men och det gör ju också att jag är också på många sätt emot abort, eller att jag tycker att abort inte är en bra sak. Men jag har själv inte riktigt landat i, eller jag vet inte hur jag tycker att man då utgående från att jag tycker så om abort, hur man borde lagstifta eller hur politiken borde skötas kring abort. För att för mig är det, på något sätt borde det ju, kan det ju inte riktigt räcka bara med en religiös övertygelse för att stifta en lag, för att lagen måste ju vara så pass bred så att den olika religioner och övertygelser och ideologier ryms under lagen.
Ja. Jag förstår vad du säger, och det är också, det är svårt på det sättet att också jag vet att även aborten skulle vara förbjuden och förnekat, de skulle vara olagliga, aborten skulle hända.
Ja.
Jag vet det, jag lever i denna världen.
Mm.
Men vad denna saken beträffar, det är inte bara min åsikt. Jag kan, när jag är katolik, det kommer efter detta. Jag kan inte välja personligen om aborten är rätt eller fel. När jag har valt katoliska troende.
Ja.
det är den doktrinen som jag beror på.
Mm.
Men denna fråga är att jag fördömer. Jag inte fördömer människorna. När jag tycker att jag är en man i Finland som har om inte mest men en av de mesta män hur har fått mycket mycket många kontakt med kvinnorna som har gjort abort. Många, okay. Många. Och jag har diskuterat och den också, de har skrivit mig e-mail eller sånt. Och det är ju detsamma, jag är inte Jesus, men Jesus sa det att jag ska inte fördöma dig, Patjun, men du kan synda inte mera.
Ja.
Det är den åsikten. Jag kan inte fördöma, det är inte mitt sak. Jag tycker att det är fel. Men det är just så att vi måste inte, hur skulle jag säga, kristen tro är så märktfull och så vad är det, värdefull att du kan inte pressa den en fråga av abort eller kvinnliga prästaren, en sånt. Det är mycket, mycket bredare.
Absolut.
Och det är ju så att men när vi pratar om det här, det är mycket, och det har också den kritiken som är också given till amerikaner som säger att ni är emot aborten, men det gör ingenting att små barn skulle ha skolning eller hälsovård eller sånt. Och denna kritiken är mycket, mycket, mycket rätt. Att du kan inte bara säga att ni måste föda. Men jag tror att inte en av oss har bestämt att vara där här i världen. Och jag tycker att i stora bilden, Padre Pio sa det, att aborten är, että jag ska säga till en engelska, että det är en samma paket, det är mord och självmord. Och det är ganska, du måste tänka efter vad de betyder. Och jag har tänkt mycket, mycket mångt. Och det är inte att fördöma någon, men om människorna går till sitt har de för mesta fattar att det inte rätt, men det är olika slags levnadssituation eller sånt. Och därför det är mycket viktigt att inte fördöma. Men denna frågan är så odiskuterad och obekvämt att om ni skulle ha ett var och en, och även en sådan podcast, jag tror att det är ganska sällan denna frågan är inte diskuterad inte alls.
Nej.
Och jag skulle, hur skulle jag säga, jag ska säga att denna kan gå även vidare från här. Men i televisionen eller på Yleisradio eller MTV, ni ska inte se, inte alls.
Nej, det finns ju inte, det diskuteras ju inte.
Nej.
Och inte heller när det skrevs om det här ditt besök i Kanada och allting, så var det ju ingenting vad jag har läst, åtminstone inte som skrevs på svenska då, som gjorde någonting för att diskutera den saken, eller utan
nej,
det blev
nej,
ju bara...
Nej. Det
det var bara att nu är det liksom då kvinnofientligt eller nu är det mot kvinnor, kvinnors rättigheter, utan att liksom se på kopplingen däremellan. Och jag tycker ju att den frågan skulle vara intressant då. Och nu vet jag att det där finns jättemånga frågor och jättemånga aspekter som jag inte har tänkt igenom ännu och som jag inte vet vad jag har för åsikt i.
Ja.
Men
ja, Men jag säger att jag förklagar inte, men jag rekommenderar inte att det var mycket tungt process eller sånt. Och vad jag beklagar är mina närmast, därför att det är inte bra att jag har varit i, hur skulle jag säga, på elden så långt att jag kan inte, hur skulle jag säga, jag har känslor, men jag känner inte obekvämt om människorna även hatar på mig. Jag säger att,
du har antagligen blivit van.
Beats me, ja. Att det är din men det inte betyder att jag inte fel någonting. Jag vill, men jag kan inte säga. Nu är det kona. Det var det, tyckte jag.
Ja, de spränger här, så det var lite onödigt mycket ljud.
Ja. Var det något annat? Det var hårt ämne.
Ja.
Hårt ämne.
Jag kan inte komma på någonting som skulle vara kännas som att det passar att prata om efter det här.
Det var... Det... Kanske något roligare.
Du var ju en rolig person. Så.
No, jo, det är sådana... Vad det helan går?
Men vi märkte ju det. Vi märkte ju det också. Maria sa det efter att vi hade pratat med dig då, när vi bokade in de här träffarna. Att ni hade ju väldigt trevligt och ni skojade lite med varandra. Det var som...
Ja.
Det var inte den bilden som inte heller vi hade av dig.
Nej, ja, det är bra roligt. Att det går på denna hållet, inte på andra hållet. Men
det är ju alltid så, då man möter någon som människa så
ja,
ser
det
man
är,
ju...
Det är ju fördomarna, det alla av oss har dem.
Absolut.
Det är ju att jag vet också att... När jag gick till publiciteten på något sätt, jag visste hur den fungerar. Och jag visste att om jag spelade med regeln, där jag skulle säga god afton och god natt, och det skulle vara min del i tv-diskussion om jag skulle vara anpassat mig till gamla partier eller redaktionen.
Ja.
Men jag sa det att vad är EUD för problem? Eller jag visste också säga någonting och de säger att Soini, det är inte din tur att säga. Varför kan jag inte? Varför är jag här om det? Jag kan inte någonting att säga. Och denna mina anhängare säger att varför Soini kan inte säga någonting? Men där du är, det är mycket hårt att när du är ett småparti att gå efter Socialdemokraterna, Center och Samlingspartiet eller sånt. Du måste vara lite hur skulle jag säga, inte förbannad, men någon slags skilja dig efter
de andra. Ja, det måste ju vara någonting som väcker uppmärksamhet.
Det är ju faktiskt så. Och när jag var ung, jag var inte mycket, hur skulle jag säga, jag pratade inte så mycket i gymnasiet. Det var universitetet gjorde mig vad som hände. Därför att jag var den enda vännen och anhängare i Helsinki universitet när jag började. Jag visste att det inte var någon annan. Och det var Kekkonen måste lämna presidenttjänsten 3 dagar efter jag startade mina studierna, och alla andra var mycket, mycket, mycket ovanad och mycket förvånad och mycket, hur skulle jag säga, oroad, vad ska hända. Och jag var mycket, 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 jag skrattade och sa att nu fick vi ut med diktaturen. Ja, det var också denna Tamminiemen Pesänjakajat som var publicerade på denna åren. Jag gick till universitetet och så. Att det var mycket bra tid. Och Sovjetunionen, ni är yngre än mig, men Sovjetunionen var totalt olik världen. Kommunismen. Nu är det Anna Kontula det finns en kommunist i riksdagen som erkänner sig att vara kommunist. De alla säger att det är vänstersidor och vänsterförbundet eller så.
Ja.
Vad som helst. Ja. Ja. Levet.
En sak som jag skulle vilja ta upp då. Du sa att du är ju radikal center.
Ja.
Men nästan alla skulle ju på något sätt kalla dig högerextrem.
Ja, det är ju så. Och det är ganska, det är politiskt orienterat denna bregel. Därför att i Finland det är inte människorna som erkänner sig att vara på högersidan. Även samhällspartiet säger det är inte höger, det är borgerlig, you know.
Jag har gjort bort mig då.
Jo, men det var konstitutionella högerpartiet med Peter Kankkonen på Österbotten och Jori C. Ernroth, det var den andra, ena högerpartiet i finländarna, men inte alla andra. Och en så kallad höger, det skulle säga att du skulle vara ekonomiskt på högerkanten. Och jag är på ekonomisk sätt, jag är mittekanten där. Jag sa det att det makten och pengar är höger, ja. Och den samhället och vänster är vänster, och det är populismen. Det är mina triangel, Soini-triangel. Och jag tycker att om jag måste välja höger eller vänster, det är lite högerkanten. Därför att om vi tänker att vänstret kommer från marxism, det är något jag inte kan acceptera eller gilla. Men socialdemokratin, jag tycker, är en helt annan sak. Och jag tycker att socialdemokraterna har gjort mycket goda saker till Finlands samhälle. Grundskolan och många, många, många bra tider. Så kallade tannerist socialdemokrat, och de är inte så speciellt radikala.
Nej.
Ja, och jag tycker att det är bra att det är många partier i finska riksdagen, men nu är vi ganska splittrade, och jag tror även att det skulle vara ännu mer splittrade på framtiden. Jag skulle även säga att det gröna partiet har också en fara att splittra. Att nu denna Ohisalo, denna så kallade Helsinki, Citygröna, Soininvaara och sådana, de är så pass på annan sida än så kallade elokapina människorna. Och och Emma Kari är en annan sida än Atte Harjanne och sånt. Men vi ska se.
Men ja, kanske vi avslutar med att fråga och prata om vad du gör annars. Nu då du har lämnat politiken. Du nämnde ju om det lite grann, men vi har ju egentligen inte berört det.
Ja, nu har jag publicerat min biografin. Det var det är en bra bok. Jag ska säga att ni måste läsa den.
Kommer den att komma ut på svenska?
Nej, absolut. Nej. Men
jag börjar faktiskt läsa den och höra på den som ljudbok. Så.
Ja, men
så det är bra träning för mig.
Ja, det är bra bok. Där, inte bara att jag skrev det, men det är en bra story. Det är en 40 år finska politiska historier. Mm. Och också den säger någonting från min bakgrund och varför är jag sådan person jag är för nu för tiden? Jag var inte född på det här. Jag har upplevt och levt många decennier, så sa det. Men nu har jag en eget firma, Soinin Business.
Nice.
Och det är just samma angrepp i Soinis blogg eller sånt.
Mm.
Jag gör sådana intervjuer med dig och er utan att den kostar ingenting. Men om det är firma, om det är AY-like eller något, den jag säger att det är en tusen eller så, sånt vad det ska kosta. Så det var jag gjort och jag har några drömmer att nu också koncentrera lite mer till familjen och mig själv. Och jag har varit, mitt liv har blivit tidtabellad så pass många år. Att när jag är inte helt slut, jag tyckte att det skulle vara mycket, lite lättare tid för mig.
Mm. Ja, det måste ju vara en väldigt skön frihetskänsla att inte längre vara i politiken.
Det är ju så att när vi vet inte hur många år vi kan ha, det skulle vara mycket, jag skulle vara mycket ledsen om jag skulle nu ha något sjukdom. Och det kan jag även ha, jag vet inte, men nu har jag mera fritid. Jag är på ekonomiskt sätt, hur skulle jag säga, turvassa. Jag är säker. Någon kan inte pressa mig. Så jag är inte tvungen att göra mera när jag kan kämpa mig till min business. Så och det är också att jag är inte intresserad av pengar eller makten på det sättet att jag måste vara i någon firma eller en status. Därför jag gillar inte det. Och
du har lyckats att inte bli beroende av makt?
Ja. Och det var ett slags dröm. En vennamoisk dröm att vara a man of independent means. Småbönde. Eli jag har också stuga och lite jordet och sånt. Det är just att pengarna eller samhället kan inte
tvinga mig till
någonting. Men om det skulle vara någon intressant projekt, det är ju så att jag kan vara intresserad. Men för pengars skull, för maktens skull, skulle jag göra inte ännu någonting. Men om jag är mycket irriterad, jag skulle komma tillbaks 24 och samla mest röst i Europavalet 2024.
Okay. Startar du ett nytt parti då, eller blir det?
Egen lista eller på någon annans lista och med Paavo Väyrynen vad som helst.
Det skulle vara...
Det var slut på övningen.
Ja, det skulle vara någonting att skriva i tidningarna om minsann.
Oh, ja, ja.
Yes.
Jag är inte död ännu.
Du, det här var jätteroligt att ha med dig.
Ja.
Och tack mycket detsamma. Bra jobbat med svenskan. Vi är nog alla tack imponerande.
Detsamma. Tack detsamma. På återseende och återhörande.
Ja. Tack för att du var med.
Okej, tack. Tackar ni.
Vad kul att du följt med i samtalet. Vill du stötta oss och hjälpa oss att göra podden? Kan ni stödja oss ekonomiskt via vårt Patreon? Länk till det finns i beskrivningen. Ni kan också stödja oss genom att dela podden och tipsa era vänner. Men vi vill också höra vad ni tycker om samtalet. Så skriv gärna en kommentar åt oss på Instagram eller Facebook. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att ni följer med i nästa samtal.